Nu kommer föredrag nummer 2 utav Walt Reinlitz på Ljusbacken, Delsbo, Hälsingland den 26 juli 1974.
Jag citerade igår en strof om jaget, det gudomliga jaget. Det är en strof som anses som en av de 4 grundstrofer av det centrala verk Bhagavatam eller Bhagavata Purana. Jag väntar, det springer en åhörare till. Denna strof vill jag upprepa. Aham evasam eva gre nanyat yatsat asat param pashad aham yat etatcha avashishyeta sos myaham. 3 gånger tuna i denna strof ordet aham, det är jag, jag, jag. Det innersta väsen av i alla levande varelser, i alla världar, på jorden och i många andra bebodda världar, är en stråle, en spegling av detta gudomliga jag. Det gemensamma ordet för alla skikt, alla aspekter av detta gudomliga jag kallas Atman. Utan att ha en aning om den är Atman är det meningslöst att sysselsätta sig med tusentals böcker om indisk religion och filosofi. I dessa böcker är väl tal om Atma. Det talas om Atma-spekulation, Atma-fantasi, Atma-teori och så vidare. Det är en meningslös pladder. Det är så som skulle säga spekulation att det finns en skog i Sverige eller att det finns sjöar i Sverige. Det är mycket mera verklighet, realitet än allt vad vi kan se med ögon, höra med öron, begripa med vårt förstånd, ana i vårt djupaste inspiration. Allt detta är Atma. Det är ett namn för den eviga verkligheten. Och bland annat är det jag. Jag själv. Det är vår innersta grund. Men det är en djup, evig grund inom oss, inom varje av oss, som är okänd, som är mycket dold. Vi säger ju jag. Jag, Walter Eidlitz. Jag har snuvat. Äntligen har jag blivit frisk och så vidare. Jag säger jag till kroppen. Det är så som jag skulle säga jag mina byxor, jag min tröja, jag min slips, jag mina skor, jag mina glasögon. Och vem jag själv är har jag glömt. Vi ser också många gånger jag till de olika skikt i vårt mer inre natur, i våra tankar, våra fantasier, vårt intellekt, säger vi jag. Också detta jag är enligt indisk erfarenhet, enligt tusentals utsagor i de indiska heliga texter, bara ett hölje, ett finare hölje. Man kunde säga jag till kroppen, det är, kan man jämföra med yttre klänningar, och det andra, låt oss säga, med en skjorta av finare, osynlig materia som kommer ur Maja, ur denna väldiga kraft som döljer centrum av allt vara, stöter bort från ett centrum av allt vara för att hindra det omogna att närma sig. Det ska skulle brännas ihjäl eller komma i förvirring, i vansinne, om det skulle skåda oförberett denna evige flammande grund. Detta jag som är också inom oss, så som en stråle tillhör solen, tillhör vårt innersta jag, detta gudomliga jag som är helt oberoende om det finns ett universum eller inte finns ett universum, som var förut, som är, som ska vara i all framtid. Och som är också över det så kallade tre tider. Det nuvarande, det förflutna och det ska, som ska komma. Det som är i det eviga nyet. Denna atma inom oss kan inte uttryckas med ord. Inte kan fattas med tankar. Många gånger försöker det indiska texter att uttrycka sitt väsen genom en negation, genom orden na iti, eller så som man säger enligt harmoniregler i sanskritspråket, neti, detta är inte atma, och detta är inte atma, och detta är inte atma. Det finns också utsagor som försöker det omöjliga att uttrycka positivt, detta outsägliga. Och det finns åskådningar, och jag delar denna åskådning, om dessa ord som försöker uttrycka det outsägliga är laddat med gudomlig ordkraft, så kan ändå uttryckas en fläkt av det eviga. I Bhagavad Gita säger Krishna till sin lärjunge i andra kapitlet där undervisningen börjar, det är något otroligt förvånansvärt att det finns någon som har förnummit atma. Och det är något otroligt underbart förvånande att någon försöker uttrycka det i ord, atman. Och det är något otroligt underbart förvånande att det finns sådana som lyssnar till dessa berättelser om atma. Men fastän de lyssnar så förstår honom ingen. Jag ska igen försöka det omöjliga att uttrycka positivt, det som kan inte uttryckas med ord. Man säger om atma att han föds inte och dör inte. Det innersta i alla av oss, i lilla Anna och i Staffan och i mig och i varje, det föds inte, det dör inte. Det är det mest älskade, det mest värdefulla av allt som finns. En Upanishad berättar som ett litet samtal mellan en lärare och en lärjunge, och läraren säger till lärjungen, det är mycket bråk runt omkring, alla händer av ett stort offer som tar många dagar och många nätter, och han säger, kom, om detta får vi bara tala i ensamheten, inte i en stor församling. Och om någon bjuder dig hela jorden och alla hav och all rikedom av jorden och av alla hav, detta är värdefullare, detta är värdefullare, så ska du tänka. Om atma heter det att det är en droppe sat chit ananda. Sat är verkligt evigt vara. Vad vi kallar vara i västerlandet är inte vara enligt indisk filosofi. Bhagavad Gita i andra kapitel säger, allt som har början och slut, det är inte verkligt vara, det är ett relativt vara. Bara det som inte har börjat, inte slut, är oförstörbart, oförgängligt, evigt, er var, den droppe evighet er verkligt var. Det er chit, det betyder, det er rent medvetande. Denne droppe evighet inom oss er lykke, en droppe av gudomlig lykke. Taittiriya Upanishad sier, hvem kunne leve, hvem kunne andas om denne inre rund av gudomlig lykke ikke funnits. Vi lever av det, men vi vet ingenting om det. Og her har det nu hendt at vi sier jag til något som vi inte är. At atma sier jag til något som man inte är kallas hjärtats knut. Og målet av alla yogavägar, slutmålet är at upplösa hjärtats knut. Det är svårt att lösa upp en knut som gjordes inte bara fast i detta liv, men i otaliga förgångna liv, fastare, fastare knut. Det är meningen av yoga. Ibland några få trappsteg, ibland något längre, ibland ännu längre. Det finns inget slut på en yogaväg. Det berättas att i varje atma ligger så som i Guds natur en droppe viljefrihet. I viljefrihet ligger förmågan att få välja också i atma. Och du fick en gång välja, och det berättas det var innan tiden började, vilja förbli i mitt medvetande som atma. Det betyder medvetande, jag är atma och jag tillhör gudomen. Eller vill jag njuta för mig själv? Det är möjligheten för atma att njuta för sig själv. I närheten är den mäktiga skuggan efter det eviga livet, nämligen Maya. Och om atma, och det hände miljarder atmas, valde att få njuta för sig själv, då fick det möjligheten till det. Då fick det fina, osynliga höljen, psykiska höljen, det som man kallas manas och buddhi och hankara och chitta på sanskrit. Det är olika skikt av vårt medvetande och undermedvetande. Det räckte inte för att njuta för sig själv. Vi behövde sinnesorgan, vi behövde hud, vi behövde sexualorgan och så vidare för att njuta världen. Och nu hände det förskräckliga att atman började att säga jag till något som han inte är. Och började säga, det är en omedelbar följd att säga jag till något man inte är, att säga mitt till något som tillhör förgängligheten, den egna kroppen, eller till hustru, eller till flickan, eller till mormor, eller till hus, eller till partiet och så vidare. Och resultatet är att de upptäckte också, allt är ju förgängligt till vad jag sa det, jag och mitt. Det vittrar, det vissnar, det blir sjukt, det faller sönder, det dör. Och då blir den här atman, som enligt sin natur inte vet vad det är fruktan. Ett namn av Gud är, vad är fruktan? Blev det fyllt av rädslan, av fruktan, av ångest. En av de huvudbördor som vi bär nu i detta liv, mer än något annat liv förut. Att man säger jag till något som man inte är om mitt. Och det betyder också, han tror mitt hemland är något som är inte mitt hemland. Och han känner djupt omedveten ändå, jag är i ett främmande land. Därifrån kommer denna främlingskap, alienation, som vi nu så mycket talas om. Att vi lever i ett land av skuggor, att vi tror den mörka grottan av tid och rum och naturlag och kausalitet, det är vårt hemland. Det berättas om en stor gestalt, en avatar, en manifestation av Gud som kallas Vyasa. Ordet Vyasa betyder ordnare. Han kom i varje så kallade dvapara yuga, en av de fyra tidsålder som rullar och rullar utan början, utan slut, så länge en stor skapelseperiod 4320 miljoner år är. Men ibland en gång en sådan skapelseperiod är Gud mäktig inne i en sådan vyasa. Om honom vill jag nu berätta. Hans uppgift är i varje tidsålder som kommer innan en tidsålder av tvedräkt och strid, det vill säga en Kali Yuga, börjar att ordna det heliga uppenbarelseurkunder. Det fanns, man använde inte skrift i denna tid. Allt gick från guruns, lärarens mun till lärjungens öra. Det var ett mäktigt minne i människorna denna tid. Och han ordnade de fyra vedas, det vill säga han delade den oceanen av uppenbarelse i fyra delar: Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda, och gav varje en av fyra lärjungar uppgiften att förvalta en av dessa vedas. Han uppenbarade till andra lärjungar de två mäktiga epos Mahabharata och Ramayana. Ni vet, Mahabharata har 100 000 strofer. Den världsberömda Bhagavad Gita har bara 700 strofer därmed. Och sedan drog han sig till, han uppenbarade Puranas, Brahmasutras, allt möjligt, gav det till lärjungar. Och ändå var han inte belåten med sig själv. Han gick i ensamheten, och det berättas i Bhagavata Purana, han satt vid en flod som kallas Sarasvati, den verkliga vishetens flod, det vill säga kraften att uttrycka de gudomliga hemligheter i ord. Han satt vid denna ordkraftsflod och var ändå djup bekymrad. Då kom en annan gudomlig gestalt sin väg. Denna gestalt, om honom berättar Upanishaderna mycket. Han heter Narada. Också han är en gudomlig avatar. Avatar betyder någon som stiger ned. Någon som stiger ned ur det gränslösa frihetens rike i en värld av begränsning, av död, av maja. Han måste inte stiga ned, det är bara ett uttryck för att göra tillgänglig för oss stackare. Han är ju överallt, han gör sig synlig. Och uppgiften av Narada är, han spelar på sin lyta, och tonen av denna lyta är vibrationer av gudomlig kärlek. Och han söker varelser som är villiga att motta någon fläkt av denna verkliga kärlek, som söker ingenting för sig själv, bara söker längta att glädja den älskade. Det berättas om Narada att han vandrar genom alla världar. Ingenting är stängt för honom. Under jorden, jorden, himmelsriken, den gudomliga evigheten, och vad om han det betyder ingenting, yttre måttstock, om någon är värdig att motta denna kraft av tjänande, vetande kärlek. Det kan vara en sjuka, det kan vara någon som sitter i ett sinnessjukhus eller i en fängelse, eller vara ett litet barn, ett barn i moderskötet. Det finns en möjlighet att motta denna gudomliga kärlek. Om denna Narada berättade Jag vill citera ett sanskritord, ett mycket centralt ord som alltid missförstås, som alltid felaktigt översättas av de professorer, ornitologerna, nämligen jat ritscha ja. Det översättas tillfälligtvis kom han sin väg, men i verklighet betyder det utan orsak kom han sin väg, utan tvek, utan varför, helt spontant. Det är en akt av den gudomliga spontana leken att han kom just i rätta ögonblicket sin väg och mötte denne Vyasa som hade fulländat detta stora verk att uppenbara den indiska uppenbarelseurkunderna. De hälsade mycket hövligt till varandra och sedan frågade Narada: trycker det någonting? Varför är du bekymrad? Och då sa det Vyasa: ja, trots att jag har uppenbarat alla dessa texter och trots att jag har upplevt min enhet med det stora gestaltlösa Brahma, har jag inte funnit fullkomligt frid. Då säger Narada till honom: du har beskrivit i dina underbara verk hur en människa ska leva på jorden. Du har skrivit om människornas plikter, människornas religion. Du har skrivit om Gud och allt sett från människans ögon. Hur människan ska finna vägen till det tre första mål av en troende hindu. Det lägsta skiktet. Dharma, arta, kama. Vägen till rättvisan, till en rättvis social ordning. Dharma, pliktuppfyllelse, dharma. Arta, till en viss välstånd, vi skulle säga troligen levnadsstandard för alla. Kama, att tillfredsställa sina begär, framför allt sina sexuella begär. Det är tre mål för de flesta hinduer. Jag är övertygad, det är också målen för de flesta människorna i västerlandet. Narada säger: du har också beskrivit vägen till det fjärde målet som är bara tillgängligt för relativt få, nämligen mukti, befrielse. Befrielse från all okunnighet, all rädslan, från allt lidande, befrielse från det ändlösa kretsloppet av födelse, död och återfödelse utan slut. Frihet från alla begär, detta som kallas nirvana i buddhism och Brahma nirvana i Bhagavad Gita, som är ett och detsamma, som är detsamma som det gestaltlösa Brahma. Men du har inte gjort detta. Du har inte beskrivit världen och människorna och Gud sett från Guds egna ögon. Du skulle utge ett verk som gör det. Du ska visa människan, det vill säga människans atma, hur han finner vägen dit till den djupaste grunden av allt vara. Det berättas att Narada gav till Vyasa de så kallade fyra urstrofer av Bhagavata Purana i en oartikulerad form, och han mottog det. Den första har jag citerat igår och igen. Aham vasamevagre, aham, aham, jag, jag, jag. Vyas, Narada gick sin väg, spelade på sin luta, sökande själar som var villiga att motta den största skatten av allt som finns, bhakti. Jag tror det Det är för mycket för lilla Anna. Och Jasa satte sig igen tyst ned vid stranden av Sarasvati och försjönk i djupaste meditation. Och i texten i Bhagavata Purana heter det: i sin ande helt uppfylld av bhakti, av Guds egen högsta kraft, tjänande kärlek. Skåd kolle Guds sekraft kallas denna bhakti, med vilken Gud ser sin egen oändlighet, förnimmer sin egen glädje och uppfylld med denna sekraft av Gud skådade han den oändlige Guden. Och skådade också denna makt av Gud som är som en skugga av honom, som vågar inte att närma sig honom men beror ändå på honom. Han skådade Maya. Och hur Atma blir förbländad, förblindad, hur säger man, förblindad av henne, av Maya, och tror han är något annat än att tillhöra det eviga, och identifierar sig med detta andra och blir uppfylld av rädslan. Och för att bota denna sjukdom, denna förvirring, och hjälpa till att upplösa hjärtats knut, uppenbarade han denna ocean av gudomlig vetande och kärlek, nämligen Bhagavata Purana. Han gav det till sin son Shuka, det vill säga han sjöng det till sin son Shuka. Det är en sällsam gestalt, Shuka. Han är större än sin far. Det berättas om honom att han från födelse levde i fullkomligt klart medvetande om sin enhet med det gestaltlösa Brahma. Men ändå, det berättas också, började han att sjunga med entusiasm dessa berättelser om Gud, inte gestaltlös, men Gud i gestalt, men inte gestalt av kött och blod, men i gestalt av Satchidananda, verkligt vara, rent medvetande och gudomlig glädje, som förenar gestalt och gestaltlöshet, en ofattbar harmoni. Det finns utsagor i Bhagavata Purana, det finns utsagor i andra texter, att även denna oändlighet, det gestaltlösa, egenskapslösa Brahma, är bara glansen, den oändliga glansen, som går ut från Guds ofattbara gestalt. Om Shuka berättas att han lämnade sin far, och sin far gick, sökte honom, såg honom, ville passera en flod som Shuka just hade genomvadat. I floden lekte sådana nymfer och tog mycket brådskande klänningar på sig. Och Vyasa frågade: varför gör ni det? Just har Shuka gått genom denna flod, och ni lekte nakna så som ni var. Och nymferna sade: jag vet det, du ser ännu skillnaden mellan man och kvinna. Shuka ser det inte längre. Han ropade: Shuka, vad är du? Och från alla håll, från molnen och vinden och träden och buskar och blommor och jorden och klippor och floderna, kommer svaret: här är jag. Det är bara en antydning att han verkligen var ett med det gestaltlösa Brahma. Och denne Shuka kom jatt ritsa ja igen utan orsak, utan varför, utan motiv, utan tväck, till stranden av en annan flod, Gangafloden, där Gangesfloden. Och där satt en man med korsade ben i meditation. Jag berättar nu om ramberättelsen i Bhagavata Purana. Denne konung heter Parikshit. Parikshit, detta namn betyder den prövade. Om en pojke eller en flicka i Indien gör studentexamen, så säger man Parikshita har han gjort. Denna Parikshit är son av Arjuna, den hjälten som hade det stora samtalet i Bhagavad Gita med den gudomliga gurun, med Krishna. Det berättas att vid slutet av den stora striden på fältet Kurukshetra, som är bakgrunden av Bhagavad Gita, då segrade den ena sidan Pandavas, och en av de Kauravas som överlevde, bara 3 eller 4 överlevde, beslöt att mörda alla barn i lägret av fiender, och det gjorde det. Det dödade alla barn. Och slutligen var bara kvar 1 barn i moderskötet av Uttara, hustru av Arjunas son, som hade fallit i striden. Och med ett mäktigt vapen ville det döda också barnet i moderskötet. Inte med moderna vapen, inte med en raket, men ett vapen som var laddat med urtkraft. Också urtkraft kan vara laddat med gudomligt evigt vara, eller laddat med något som är blandat med en av de 3 gunas av Maya, med sattva, med rajas, med tamas. Och denna glödande eld av ett spjut trängde in i Uttara, och hon ropade om hjälp till Krishna. Hon bad: jag vill inte överleva. Det ska mörda mig. Jag vill dö. Det gör ingenting. Men detta barn i mig ska skyddas. Och Krishna, det berättas, han är lydig till sina bhaktas, till det som har vikt sitt liv till honom. Han manifesterade sig i skötet av Uttara och välfte sig runt omkring embryon. Att detta dödliga vapen kunde inte såra barnet. Det berättas att barnet i moderskötet såg Krishna, hur han skyddade honom, och att han under hela sitt liv sökte igen denna upplevelse att möta den levande guden, att möta Krishna. Och han lyckades inte. Han ville upprätta ett rike av rättvisan på jorden, och lyckades nästan att igen upprätta en tidsålder av sanning, fast den Kali Yuga, den mörka tidsåldern, redan hade börjat. Nu hände något mycket sällsamt. Han begick en stor synd, och i djupaste förtvivlan, när han blivit förbannad att han måste dö, bitas till döds av en orm efter 7 dagar och 7 nätter, han lämnade sitt rike, sin palats, sin rikedom, sin hustru, satte sig ned vid stranden av den heliga Gangafloden och begrundade hur ska man förhålla sig om döden är nära. Och då kom det först, samlade sig alla vise, alla rishis av det dåvarande Indien, Vyasa och Narada och Angira, så många, många andra, och satte sig tyst i krets runt omkring den mediterande konung Parikshit. Och nu kom den yngling sjuka sin väg, naken, Yatrichaya, utan orsak, utan motiv.
de vise som satt i krets kände hans glans och byggde sig djupt inför honom. Och så konungen Parikshit föll nöd inför honom och bad honom: hur ska en människa bära sig åt som står omedelbart inför döden? Vad ska hon tänka på? Vad ska hon begrunda? Och Shukar log och sade: en bra fråga har du ställt, och denna fråga ska bli till välsignelse till många. Och nu började han att utgjuta innehållet av hela Bhagavata Purana till denna man som förberedde sig att dö. Parikshit förstod en stor konst att ställa de rätta frågorna. Under loppet av detta samtal, när han lyssnade och ställde frågor, sade han en gång: sedan 7 dagar har jag nu ätit det minsta, har jag fastat, och jag har inte tagit en droppe vatten, men jag hungrar inte, jag törstar inte, jag lyssnar ju till berättelserna som droppar av din mun. Vad jag här berättar kunde man säga komma ur samma källa, ur Bhagavatam. Min lärare Sadanandas guru sade en gång: om alla indiska heliga texter skulle förloras, med undantag, så vore i verklighet ingenting förlorat, med undantag av texterna av de gamla indiska ateisterna. Ty allt Upanishadernas vishet, Rigvedas vishet, Bhagavad Gitas vishet och kärlek, allt, alla Puranas essens, allt finns i detta Bhagavata Purana. Om Bhagavata Purana heter det i en strof: när Krishna hade lämnat jorden och har gått tillbaka till sitt eviga rike, och med honom all vishet och all rättvisan, då har denna Purana sol Bhagavatam gått upp för att hjälpa oss förvirrade blinda. Det som berättas i Bhagavata Purana har hänt 5000 år före vår tid. Många berättelser går mycket längre tillbaka, till världens, detta universums början, tillbaka till en tidigare, en ännu tidigare universum. Men allt detta är en del av något som man kallas med ett ord som inte heller kan översättas i sanskrit. Ordet lila. Om du tittar i en sanskrit-ordbok för lila, så läser ni amusement, sport och så vidare. Men det är inte detta vad man kallar i radio i Sverige. Och nu, hur ser man sport? Alltså sport. Det är en lek, ett drama vars intensitet, vars dramatiska spänning stegres från akt till akt, ett drama i oändligt många akter, som har ingen början, inget slut, men vars dramatiska spänning växer ändå om och om igen. Och det är Guds gärningar tillsammans med sina eviga följeslagare, som är eviga gestalter. Deras natur är Guds egen kraft. Man kan säga om denna lila att det är oskyldig, så som små barn, så som lilla Anna, leka och dansa och sjunga utan ändamål, utan tveck. Men samtidigt är det djupaste vishet. Min lärare sa det mig en gång: det är även fel att säga Gud leker. Han själv är leken. Han är helheten av han själv och sina följeslagare som leker med honom. Och ur deras reaktioner är han kommer till djupare insikt i sin egen oändlighet, sin egen kärlek, sin egen ljuvlighet och skönhet. Jag sa det, dessa händelser av den gudomliga lila. Man talar om två former av lila, av gudomlig lek. Den yttre lila, det är de kosmiska processer av världens skapelse och världsbestånd och världsförintelse och genskapelse, att i varje ögonblick skapas världar, förintas världar. Det kommer till uttryck i en strof i Bhagavata Purana. Jag vet inte om jag har det citerat, men det gör ju ingenting. Så som har jag talat om det solbelysta dammfloder. Så som solbelysta strömmar av damm flödar genom öppna fönster, svävar genom Mahavishnus pura otaliga världar ut och in. När han andas ut så uppstår världar. När han andas in upplösas världar. Och aldrig är det slut på världarnas skapelse och förintelse. Ty aldrig slutar Mahavishnu att andas. Denna lek av oändlig skapelse och förintelse, det kallas den yttre lila, den yttre leken av Gud. Och djupt dolt och ändå tillgänglig för utvalda som längtar att tjäna i denna lila, är den inre lila. Jag vill försöka, våga att försöka också berätta om denna inre lila, den djupaste hemlighet i all indisk vishet. Och jag sa det, att dessa händelser hände 5000 år sedan, några tusen miljoner år sedan, hundratusentals miljoner år sedan. Men om någon har fått den gudomliga kraften makt i Guds egen sekraft, kan han i välsignade ögonblick skåda också denna lila, som händer ju inte i det förflutna eller i framtiden. Det lever, det rör sig i det eviga nuet. Och det förmedlas av en verklig guru som står i floden av en levande, aldrig brutna traditionen, som har sin källa i den enda guden, som är detta jag. Jag vill sluta denna timme igen med den första strofen ur guruhymnen som jag sjöng igår. Samsara dava nalalir haloka tranaya karunya gana gana tvam praptasya kalyana gunarna vasya vande guru shri charanara vindam. Tack att ni lyssnade så bra. Så jag bad er att ställa frågor, men jag tror vi skjuter det upp för nästa gång.